Ni vet, om man vill lyckas med något så kan det vara bra att förbereda sig. Om du har en viktig uppgift så kan det vara bra om du har tränat, övat, läst på, vad det nu kan vara. Ska du bygga någonting så är det bra om du har gjort en ritning, om du har planerat, så du inte bara börjar bygga och sen kommer på att nej, just det där var inte så där bra. Här skulle det varit en vägg, eller här skulle det varit någonting som kunde bära upp taket så inte det rasade in. Det var tråkigt. När jag var, kan ha varit 7 kanske, så började jag på det som då hette musikskolan i Varberg och skulle spela fiol, ett vackert instrument, i rätt händer ska jag säga. Eller ja, rent fysiskt är det ju ett vackert instrument, det kan också låta vackert om man vet hur man spelar. Det är ett av de instrumenten som kan låta värst tror jag om man inte vet hur man spelar. Förberedelser. I det här fallet att öva på läxan man hade fått från vecka till vecka. Om man vill bli bra på att spela fiol så måste man göra sin fiolläxa. Glöm inte det. Om det är någon som vill lära sig spela fiol får ni tips ifrån mig här. Gör fiolläxan. För min del innebar det att jag 10 minuter innan det var dags att åka till musikskolan spelade igenom läxan och sen var jag klar tyckte jag. Det blev 2 terminer tror jag. Sen hängde den fiolen, den hänger nog en tror jag nästan på en vägg hemma hos mamma och pappa. Ett vackert instrument att titta på. Förberedelser är viktiga och vi ska läsa lite om förberedelser i dagens text. Vi går till Lukas kapitel 3. Vi ska fortsätta i den texten som Ann-Kristin nämnde här tidigare. När vi kommer in i Lukas evangeliet vid den här tidpunkten så får vi en liten sån här datumstämpel på vart vi befinner oss. Lukas är duktig på att hjälpa oss att sätta händelserna i ett sammanhang. Vi har läst, det här kapitlet föregås av det som vi kallar för julevangeliet. Lukas kapitel 2, där vi läser om Jesu födelse. Och sen läser vi om Jesus när han är 12 år och besöker templet i Jerusalem tillsammans med sina föräldrar. Och sen kastas vi framåt ett antal år till den här händelsen. Och då befinner vi oss under det 15:e året av kejsar Tiberius regering. När Pontius Pilatus var ståthållare i Judén. Kanske till och med kan få upp lite text på skärmen. Lukas kapitel 3 från vers 1. Så bra. Kommer lite text här uppe. Det är bra för alla er som vill hålla koll på alla de här fantastiska namnen. 15:e året av kejsar Tiberius regering, när Pontius Pilatus var ståthållare i Judén, Herodes tretark i Galileen, hans bror Filippus i Iturén och Trakonitis och Lysanias i Abilene, och när Hannas och Kajafas var överstepräster. Då kom Guds ord till Zakarias son Johannes i öknen. Han begav sig till trakten kring Jordan och förkunnade överallt syndernas förlåtelse genom omvändelse och dop, som det står skrivet i boken med profeten Jesajas ord. En röst ropar i öknen, bana väg för Herren, gör hans stigar raka. Varje klyfta ska fyllas, varje berg och höjd ska sänkas. Krokiga stigar ska rätas och steniga vägar jämnas. Och alla människor ska se Guds frälsning. När folk kom ut i stora skaror för att döpas av honom sa han till dem: huggorms yngel, vem har sagt er att ni kan slippa undan den kommande vreden? Bär då sådan frukt som hör till omvändelsen. Och börja inte säga er, vi har Abraham till fader. Jag säger er att Gud kan uppväcka barn åt Abraham ur dessa stenar. Redan är yxan satt till roten på träden. Varje träd som inte bär god frukt ska huggas bort och kastas i elden. Folket frågade honom, vad ska vi då göra? Han svarade, den som har 2 skjortor ska dela med sig åt den som ingen har. och den som har bröd ska göra på samma sätt. Även tullindrivare kom dit för att bli döpta och frågade honom: Mästare, vad ska vi göra? Han svarade: Driv inte in mer än vad som är fastställt. Och när det kom soldater och frågade honom: Och vi, vad ska vi göra? Sa han till dem: Pressa inte av någon pengar med våld eller hot, utan nöj er med er såld. Folket var fyllt av förväntan och alla frågade sig om inte Johannes kunde vara Messias. Men han svarade dem alla: Jag döper er med vatten, men det kommer en som är starkare än jag, och jag är inte värdig att knyta upp hans sandalremmar. Han ska döpa er med helig ande och eld. Han har kastskoven i handen för att rensa den tröskade säden och samla vetet i sin lada. Men agnarna ska han bränna i en eld som aldrig slocknar. På detta och många andra sätt förmanade han folket när han förkunnade budskapet för dem. Men när han gick till rätta med tetrarken Herodes för hans förbindelse med sin brors hustru Herodias och för det myckna onda som han hade gjort, då la Herodes till allt annat också det att han satte Johannes i fängelse. När nu allt folket lät döpa sig och Jesus också hade blivit döpt och stod och bad, öppnade sig himlen och den heliga anden kom ner över honom i en duvas skepnad och en röst hördes från himlen: Du är min älskade son, du är min utvalde. Låt oss be tillsammans. Herre, tack för ditt ord som är levande och verksamt. Tack för ditt ord som är vårt dagliga bröd, som är vår färdkost, som är vår vägledning, som är ett ljus på våran stig, som är en lykta för våra fötter. Jag ber att ditt ord ska få tala till våra hjärtan idag. Att kasta ljus in i kanske mörka vrår i vårt hjärta och våra sinnen. Att vi får uppenbarelse över våra egna liv. Och hur mycket vi behöver dig, Gud. Hur mycket vi behöver din ande, din vägledning. Och hur stort behov vi är av omvändelse. Daglig omvändelse, som Ann-Kristin sa här innan. Jag ber dig, Herre, tala till oss. Och jag ber att det som är från dig, Gud, det som är dina ord, det som är tankar och impulser från ditt hjärta, från dig, Gud, ska få röra vid oss på djupet. I Jesu namn. Amen. När vi läser den här texten så har vi ju grunden har ju lagts lite grann. Vi har ju fått presenteras för oss vem Jesus är. Lukas har beskrivit, ägnat många rader åt att beskriva Jesus släkttavla, vi kan följa Jesus tillbaka ända till Adam och till Gud själv. När vi jämför med de andra evangelisterna så Matteus berättar också släkttavla. Markus kastar oss direkt in i händelsernas centrum och Johannes målar mer upp den liksom kosmiska scenen där Gud själv kliver ner och ordet blir till kött och så vidare. Men Lukas är väldigt noga med att liksom lägga den här grunden för att visa var någonstans Jesus placeras in i historien, så att säga. Att sätta in Jesus i ett historiskt sammanhang men ändå visa spåren tillbaka och hur Jesu uppdrag och Jesu liv har sitt ursprung ända tillbaka i skapelsen och i Gud själv och Guds tanke med den här skapelsen. Och Jesus kommer ju hit och vi får läsa om Johannes och sen avslutas det stycket med att vi får se hur även Jesus kommer ut här i öknen till sin kusin Johannes och han låter döpa sig. Lukas gör en liten omkastning av kronologin, tidslinjen här. Här blir Johannes fängslad innan Jesus kommer ut och döper sig. De andra evangelisterna berättar historien lite annorlunda. Men det viktiga är vad som händer. Jesus kommer ut där i öknen, han låter döpa sig precis som alla andra. Och när han har blivit döpt så öppnas himlen och anden kommer ner och en röst ifrån himlen säger: Du är min älskade son, du är min utvalde. Om vi har tvekat, om vi har tvivlat, om vi har läst julevangeliet och läst änglarna som uppenbarar sig och sjunger om hur frälsningen har kommit och hur Messias är här och allt det fantastiska som händer. Om vi har läst det och ändå inte riktigt kan sätta fingret på vem är Jesus, vad är Jesu uppdrag egentligen, så får vi här svart på vitt vad som händer. Jesus får det här budskapet och rösten hörs från himlen. Du är min älskade son, du är min utvalde. Den utvalde, sänd på ett uppdrag, ett frälsningsuppdrag. Och återigen, nu har vi ju fått följa Israels berättelse genom Gamla testamentet som har lett fram till den här stunden. Hur Gud har varit med sitt folk, hur Guds frälsningsplan har liksom gått visserligen en ganska brokig väg med många fått korrigeras många steg på vägen, men hur Gud har haft en tanke, en plan, ett räddningsuppdrag. Och nu kulminerar allting här med att Jesus träder in på arenan, så att säga. Och när Jesus, det här uppdraget som Jesus har, det här budskapet som han kommer för att förkunna, som vi får läsa vidare sen i evangeliet, med det uppdrag och det budskap han har till folket om frälsning, om räddning. Det är inte bara vad vi ibland kanske knyter an till begreppet frälsning och räddning när vi pratar om att bli räddade, att ha en frälsning, ett evigt liv, en någonting bortom detta att se fram emot, utan om frälsning här och nu. Och när vi förstår vad, tittar närmare på vad Johannes säger i sin förkunnelse, så förstår vi ännu mer hur viktig frälsningen och hur viktig räddningen är för livet här och nu. För precis som det här förberedelsearbetet, hur viktigt det är att öva på sin fiolläxa, så är det viktigt att inför det här stora som Jesus ska gå in i, att det sker en förberedelseprocess, att man lägger grunden för det. Jesus kliver inte bara ut någonstans, utan det är skett ett förarbete. Någon har röjt undan stenblocken, någon har börjat jämna ut vägen, precis som profeten Jesaja citeras här inledningsvis, att bana väg för Herren, gör hans stigar raka. Varje klyfta ska fyllas, varje berg och höjd ska sänkas. Krokiga stigar ska rätas och steniga vägar jämnas. Och alla människor ska se Guds frälsning. Vi ska återkomma lite till det här, men om vägen är krokig, om det är stenar på vägen, om vägen är svår och krånglig, så kan det vara svårt att tappa fokus, kan vara svårt att se vart vi är på väg någonstans. Men när Johannes kommer ut där i öknen och börjar sin predikogärning och förkunnar för folket, och så att folket drar sig ut i öknen i stora skaror för att lyssna till honom, då sker någonting, då börjar Johannes någonting. Han börjar jämna ut vägen, han börjar förbereda människor för att någonting nytt är på gång, någonting nytt ska hända. Det kommer en ny tid, men ni måste förbereda er. Förbered era hjärtan för det som ska komma. Och sen kommer Jesus ut, och Johannes döper folk, och även Jesus kommer ut och låter sig döpas. Och det här dopet, Johannesdopet, det här omvändelsedopet. Att tala om dopet i sig är ett ämne för en annan predikan, tror jag, kanske för flera predikningar, med allt vad dopet innebär och hur vi bör se på dopet och så vidare. Men för att nämna lite kort det som händer här. Dopet är ju ett tecken. Dels är det en respons hos de som lyssnar på Johannes, att det som Johannes har sagt, ja, jag vill omvända mig, jag vill vandra en ny väg. Omvändelse på grekiska heter metanoia och innebär att man gör en kursändring, att man ändrar sin väg. Att man byter tankesätt, att man korrigerar sitt sätt att tänka, att man slår in på en ny bana. Den vägen jag har gått, den leder till fördärvet, och nu går jag en annan väg. Och när vi pratar omvändelse så kan det vara lätt att man pratar om hjärtats omvändelse, att jag ändrar min inställning, eller jag ändrar åsikt, eller jag ber Gud om förlåtelse. Vi kanske tänker att omvändelse mycket handlar om ett sinnes omvändelse. Och det är en del av det. Men när folket kommer ut där till Johannes och frågar, och han pratar om omvändelse, så får det responsen med att människor frågar, vad ska vi göra? Hur ska vi omvända oss? Det är inte bara en allmän förkunnelse att Tänk om. Tänk positivt. Gör lite annorlunda. Tro på Gud i vaga termer. Utan det är väldigt konkreta. Beroende på vem som kommer. Vi läser att tullindrivare kommer som hade ett fruktansvärt dåligt anseende i den här kulturen. Vad ska vi göra? Driv inte mer än vad som är fastställt. Det är omvändelse för dig. Gör det rätta. Men för soldaterna. Använd inte er auktoritet, er makt. Ert förtryck. Vi pratar om soldater, kanske ockupationsmakt. Vad ska vi göra? Använd inte ert våld, ert inflytande, era hot för att pressa någon på pengar. Utan nöj er med er lön. Det är omvändelse. Alltså att göra rätt, inte bara tänka rätt. Omvändelsen måste få praktiska konsekvenser i våra liv. Annars är det ingen sann omvändelse. Omvändelse får inte bara vara en sinneskursändring, utan också att jag faktiskt vänder mig om och gör annorlunda också. Det är omvändelse. Det innebär också att den som har två skjortor ska dela med sig åt den som ingen har. Och den som har bröd ska göra på samma sätt. Det är omvändelse. Det är att sluta vara egoistisk och börja vara generös. Omvändelse innebär alltid att sluta med någonting och börja med någonting nytt. Inte bara att jag omvänder mig, jag tänker annorlunda. Eller jag ska sluta med det dumma jag har gjort. Ja, men om du slutar med det, vad ska du då börja med istället? Att skifta inriktning, att gå åt ett annat håll. Det innebär inte att du stannar och blir passiv. Det innebär att den här drivkraften som drev dig åt fel håll istället driver dig åt rätt håll. Det som drev dig åt egoism, det som drev dig åt förtryck, åt orättvisa, åt elakhet driver dig mot generositet och godhet istället, till exempel. Det måste få en praktisk konsekvens. Och dopet är ju någonting som händer vid en punkt. Det är någonting vi gör som får betyda både att någonting händer i våra liv, men också att det får innebära en anknytningspunkt, en markering, någonting som våran tidslinje får liksom vila på. Här hände någonting. Här skedde en kursändring. Här gick jag åt ett nytt håll. Men det innebär också att vi dagligen får påminna oss om dopet, får leva i dopet, dagligen får göra den här omvändelseprocessen. För om du bara har, om du har gjort förberedelsen en gång men sen inte följer upp på det, då spelar det ingen roll. För ett par år sedan, när vi, jag tror det var första gången vi åkte som församling till, upp till Sälen och skulle åka skidor som vi gjort några gånger. Så det är en bit att köra om man åker bil upp, tar det bättre delen av en dag. När vi kom dit så insåg vi att vi hade lämnat en av våra packade väskor hemma. Den stod där på övervåningen fylld med kläder och annat. Och ja, det var den väskan som hade alla kläder. Den andra väskan som innehöll allt som var mindre viktigt, den fick vi med oss. Så att det blev först lite så här pusslande, lånande, lite som att klara sig. Och sen var det försöka ge sig till någon så här stadium outlet och hitta lite det nödvändigaste. Det hjälper inte att förbereda sig väl om man sen inte följer upp på det. Om du har packat din väska jätteväl och sen ger dig iväg utan den, då är ju det här arbetet du har gjort, är ju spelar inte så stor roll. Vad har du för glädje av den väskan om den bara står där hemma när du har gett iväg på din resa? Och lite så är det med dopet. Om du har, ja men jag är döpt, ja men lever du i ditt dop? Lever du i omvändelsen? Nej men väskan är packad, den står hemma. Ja, men den står där hemma, ja. Men vad är du nu någonstans? Vi kan inte leva kvar i den dagen och bara peka tillbaka till den. Men jag har ju dopet att se tillbaka på. Det är inte ogjort på något sätt, och det är en viktig dag, det är en viktig punkt att förhålla oss till och påminna oss om. Att se tillbaka på. Men om vi inte lever i det, så lever i en daglig omvändelse. så tappar mycket av dopet sin kraft, tror jag, i våra liv. Jag ska strax runda av här. Men vi ska ta en liten stund efter här nu och ta några minuter av stillhet om det går bra. Och ni som är döpta, ni som har ett dop att se tillbaka på, att på något sätt gå gärna tillbaka till den stunden om ni kan, om ni minns. Vad var det som manade er till dopet? Vad var det som liksom drev er dit? Den upplevelsen, det beslutet, påminner er om det. Och annars bara sitt stilla en stund, rannsaka ditt hjärta. Vad betyder omvändelse för dig? Vad innebär omvändelse för dig idag? Vad behöver du omvända dig från? Och då menar jag alltså inte bara en liten sinnesändring, utan vad är det idag som du behöver göra en kursändring? Vad behöver du sluta med för att börja med någonting annat? Be Gud att kasta ljus över ditt inre och över ditt liv och se vad i ditt liv bär dålig frukt. För som Johannes sa det, när Jesus kommer, han har med sig kastskoven. Han är redo att trimma bort allt det här som inte bär frukt. Och han döper med helig ande och eld. Han vill bränna bort det där i våra liv som inte bär frukt. Det som bara tar näring ifrån oss. Om du har grenar på ett fruktträd som inte bär frukt, bättre att såga ner dem så inte de suger näring från resten av trädet. Be Gud att uppenbara i ditt liv, vad är de här grenarna som inte bär någon frukt? Och att Gud med sin ande får ge kraft att göra upp med det, att såga i våra liv. Be Gud såga så att det som bär frukt får bära mer frukt. Låt oss be tillsammans. Herre, tack för dopet. Tack för det här tillfället, den här punkten som många av oss har att se tillbaka i våra liv. Som en viktig milstolpe, som en kursändring. Där någonting nytt hände, där vi fick lägga något gammalt bakom oss och gå in i någonting nytt. Men jag ber för den här dagliga omvändelsen som vi behöver göra. Som är så viktig, att vi lever i omvändelse. Att inte vi bara ser omvändelse som någonting vi har gjort en gång i tiden, utan som en ständig livsstil att leva i omvändelse. Jag ber dig nu, Gud, att du kastar ljus in i våra liv, i våra hjärtan, att se vad är det i våra liv som inte bär frukt idag. Var, Gud, vill du skära bort? Var vill du kasta i elden så att det som bär frukt får bära mer frukt? Be det för var och en. Gud, talar till oss idag och rör vid våra hjärtan. Gud, och om det är torftigt, om vi känner att det inte finns någon näring, det finns ingen drivkraft, det finns ingen vilja att gå vare sig åt rätt håll eller fel håll, Herre, så be dig att du, helige Ande, ska blåsa liv i oss. Gud, att omvändelsen får skapa någonting nytt, får skapa förutsättningar för ett nytt liv, för glädje, för ett nytt hopp för framtiden, Herre. Tala till oss nu, Herre. Och lär oss att leva i omvändelse. I Jesu namn. Amen.